spegla vår vandring, det vi lever i idag, med de här berättelserna. Vi får göra, lägga till vår livsvandring till den här berättelsen som är vårt folks historia, Guds folkets historia, får vi göra till vår genom att läsa de här berättelserna som är oerhört färgstarka och händelserika och dramatiska på många olika sätt. Och temat för andra Mosebok, det är just befrielse. Och den vill svara på frågan, vem är Gud? Hurdan är Gud? Vad är en sann tillbedjan inför Gud? Hur tillber man Gud? Hur är man Guds folk? När man funderar på den här boken rent sådär, när det utspelar sig det här som du berättar om, så tror man att det var någon gång ungefär för 1300 år före Kristus. Det finns väldigt få utom bibliska historiska källor som verifierar exakt när det här skedde eller hur eller sådär. Men man tror att det är ungefär där. Sen när bibelforskare läser på det här så tror de allra flesta att det här berättelserna, de sammanställdes sen ungefär 1000 år senare. När Guds folk återigen var i fångenskap eller i exil, som man brukar kalla det. Då levde de i en ganska lik situation som den som vi kommer läsa om i andra Mosebok. I andra Mosebok så är folket i Egypten. Vi kommer läsa idag om hur de blir, från att vara en släkt så blir de ett folk. I exilen ungefär 1000 år senare så har man haft en 1000-årig historia som ett folk. Men man har blivit landsförvisade från sitt land och lever kringspridda. Det är här som under den här tiden som Daniel hamnar i lejongropen. Det är nu ungefär som Ester blir sen efter det, drottning i Persien och sådär. Och man tror att det är då man sammanställde, kanske fanns texter innan och så, men att det är då man sammanställde det som är det som vi läser nu idag. Och den här boken har därför ett tydligt ärende. Ett tydligt syfte med att den är sammanställd så här på det här sättet. Precis som de olika evangelierna. När vi läser dem så berättar de om Jesus. Men de gör det inte alla i kronologisk ordning. De highlightar lite olika berättelser för att de riktar sig till olika grupper. För att betona olika saker. Och för att måla Jesus på lite olika sätt. De har ett syfte med hur de har skrivit och hur de har valt att lägga fram berättelsen, den sanna berättelsen om deras vandring med Jesus. Och på samma sätt så har också Exodus ett ärende, ett syfte med hur den målar ut och beskriver den här berättelsen om vem Gud är. Och ett sånt tydligt syfte, det är just identitet. Att skapa en identitet som Guds folk. Det här folket som folket eller de som levde på den här första tiden i Exodus, de var ju från början bara en släkt. Och så blev de ett folk och sen blev de slavar som vi kommer se. Och de skapar ju under den här berättelsens gång en identitet som Guds folk. Och den här identiteten som Guds folk behövde man ju påminnas om när man levde i exil. När man var långt ifrån templet i Jerusalem, långt ifrån platserna där man brukade tillbe, så behövde man återkoppla till sin historia. För att få en identitet i, vi är Guds folk. Vad innebär det? Och jag tänker att samma sak behöver vi stärkas i. Vi som också lever i en tid där vi påverkas av andra krafter, andra makter, andra ideologier, andra teologier. Så behöver vi också stärkas i vår identitet som Guds folk. Vad innebär det att vara Guds folk i vår tid? Det här är något som vi ständigt som Guds folk genom historien behöver påminnas om. Vår identitet som Guds folk. Och det är ett tydligt ärende också i Exodus. Och sen ett annat, det går inte att rangordna eller så, men ett lika stort, det är just vem är Gud? När vi kommer in i den här berättelsen, då det folket som då lever i Egypten, de känner inte Gud särskilt väl. De vet inte så jättemycket om honom. Han är ju givetvis Abraham, Isak och Jakobs Gud. De berättelserna kan de ju luta sig mot och veta om. Men det finns så mycket mer som ju vi faktiskt vet om Gud. Som de ännu inte gör. Utan genom Exodus så presenterar Gud sig väldigt effektivt. Både för de egyptiska gudarna och för farao. Men också för hans eget folk. Så här är jag. Jag är er Gud och jag är på det här sättet. Och redan i första kapitlet så kommer vi få se hur den Gud är. Det här behövde man när man var i exil också påminnas om. Vilken Gud tillber vi? Hur den är Gud? Och jag tänker att det behöver vi påminnas om idag. Vem är Gud? Vi har inte heller en klar bild av vem Gud är. Vi måste ständigt söka och se hur den är Gud. Vem är Gud? Hur kan vi mer få en klar bild över vem Gud är? Och det vill Exodus visa för oss, måla för oss. Den här boken är ju en del av Guds ord. Den gör anspråk på att vara ett tilltal från Gud till oss idag. Och det är så vi får ta emot den här berättelsen. Berättelsen om Guds folks historia. Och vi får ta emot den så som ett tilltal om vem Gud är, vilka vi är, vad Gud har gjort genom historien. För att också lära oss idag för att, hur vi ska leva tillsammans som Guds folk. Så vi ska börja med att läsa Exodus 1. Och vi ska se. Jag är som sagt lite ringrostig här så jag har glömt att jag... Jag hade glömt att ha en sammanhållen text här. Och jag ser att det är ganska liten text här borta. Men jag får läsa härifrån. Blir det rundgång om jag ställer mig här? Det blir lite improvisation. Ni kan ju läsa själva också, men jag läser också. Detta är namnet på Israels söner. De kom till Egypten tillsammans med Jakob, var och en med sin familj. Ruben, Simon, Levi och Juda. Issaskar, Zebulon och Benjamin, Dan och Naftali, Gad och Asher. De som härstammar från Jakob var sammanlagt 70 personer. Josef var redan i Egypten. Så dog Josef och hans bröder och alla deras samtida. Men israeliterna var fruktsamma och förökade sig. De växte till och blev så talrika att hela landet uppfylldes av dem. Då fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om Josef. Han sa till sitt folk: israeliterna har blivit för många och för starka för oss. Nu måste vi handla klokt, annars blir de ännu fler. Och blir det krig kan de förena sig med våra fiender och kämpa mot oss och sedan ge sig av härifrån. Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem med hårt arbete. Och de byggde städerna Pitom och Ramses, där farao hade sina förråd. Men ju mer man förtryckte dem, desto fler blev de och desto mer bredde de ut sig så att egyptierna kände sig hotade. Israeliterna tvingades till slavtjänst och deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel och allt arbete på fälten, all denna slavtjänst som de tvingades till. Kungen av Egypten talade med de hebreiska barnmorskorna. En hette Shifra och den andra Pua och sa: när ni hjälper de hebreiska kvinnorna vid förlossningen, se då efter, är det en pojk ska ni döda honom, är det en flicka får hon leva. Men barnmorskorna var gudfruktiga och gjorde inte som kungen hade befallt, utan lät pojkarna leva. Då kallade kungen dem till sig och frågade varför de gjorde så. De svarade: hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är starka och har fött innan barnmorskorna hinner fram. Yeah right. Gud lät allt gå väl för barnmorskorna och folket växte till och förökade sig kraftigt. Och eftersom barnmorskorna var gudfruktiga lät Gud dem få hem och barn. Men farao gav denna befallning till hela sitt folk: kasta alla levande nyfödda pojkar i Nilen och låt bara flickorna leva. Ja, det är inte oviktigt hur man börjar en bok. Och det här är ju starten på den här boken. Och den påminner oss direkt om att den finns i ett sammanhang. För den börjar nämligen precis som boken innan, första Mosebok, i slutet av den. Den återkopplar till det som har hänt då. Det som har hänt i första Mosebok, det är ju först skapelsen och Noa. Och sen är det berättelsen om Abraham och Isak och om Jakob. Och om Jakobs son Josef som säljs som slav av sina bröder till Egypten. Och där så berättas det om hur han så småningom blir faraos närmsta man. Och han lyckas rädda sin familj och hela det egyptiska folket från hungersnöd genom profetiska drömmar från Gud. Och hans familj flyttar sen till Egypten efter det här. Och de försonas och så. Och här återkopplar direkt andra Mosebok till den berättelsen och sätter in det i sitt sammanhang. För andra Mosebok är ju en del i en serie om 5 böcker. Och sen fortsätter det med att så dog Josef och hans bröder och alla deras samtida. Men israeliterna var fruktsamma, förökade sig, de växte till och blev så talrika att hela landet uppfylldes av dem. Här på bara några verser så blir den här släkten ett helt folk. Det är en explosionsartad befolkningsökning på bara en liten kort tid. Man tror att det kanske går 300-400 år ungefär här. Och det här betonas i texten genom att det står att de är fruktsamma, förökar sig, växer till, är talrika, uppfyller landet. Det upprepas igen och igen för att verkligen betona för oss att det här är något utöver det vanliga. De blir väldigt många på den här tiden. Och den här uppmaningen känner man igen om man har läst första Mosebok. För det är den uppmaningen som Gud ger till Adam och Eva och sen också till Noa. Att uppfylla hela jorden. Att föröka sig och uppfylla hela jorden. Så även om Gud inte nämns förrän faktiskt i vers 20. Det nämns att man kan vara gudfruktig i vers 17. Men det är först i vers 20 som Gud nämns. Så är Gud i allra högsta grad väldigt aktiv i de första verserna också. De visar på Guds ständigt pågående arbete med att skapa och välsigna mänskligheten. Det här skapande flödet som pågår odramatiskt men som lägger generation till generation. Det här undret som sker att en ny människa kommer till världen. Gud som ständigt skapar. Gud som är livgivaren. Och här sker det som Gud har tänkt för hela mänskligheten. Det han har sagt att man ska få uppfylla hela jorden. Han välsignar mänskligheten med liv. Så redan här så får vi en indirekt förståelse av vem Gud är. Att Gud är livets Gud. Gud är den som välsignar mänskligheten. Sen får ju en liten vändning här. För då fick Egypten en ny kung. En som ingenting visste om Josef. En ny kung som ingenting visste. Det betyder inte bara det att farao inte kände till Josef. Att han aldrig hade talat om honom. Utan det är lite den djupare betydelse av att inte känna Josef. Det betyder att han kände inte till det här folkets historia. Han visste inte att de hade en gemensam historia. Av att Josef hade räddat också Egyptens folk från hungersnöd. Han kände inte till det här folket. Han visste inte om deras bakgrund, deras traditioner. Han kände inte det här folket. Ändå har han en bestämd uppfattning om dem. Som baseras på fruktan och på spekulationer om hur det kan bli längre fram. En kung som styrs av fruktan målas nu upp som en motvikt till den livgivande guden. Det här livgivande välsignelsen som Gud gör i faraos ögon så blir det istället något hotande, något skrämmande. Det som är något gott och gudagivet blir i hans ögon något som måste bekämpas. Om vi skulle tjuvkika lite nu i kapitel 3 så får vi se att Gud är raka motsatsen. Där står det nämligen så här. När Gud pratar med Moses så säger han: jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Gud är, till skillnad från farao som inte känner till och inte vet om folket i sitt land, så är Gud en som känner till. Gud är den som ser och som hör och som vet hur folket lider. Och som därför kommer med befrielse. Det är 2 olika makter som målas upp här. Och redan nu ser man nu tydligt hur det här kolliderar med varandra. Man sätter fogdar över dem för att kuva dem med hårt arbete. De byggde städerna Pitom och Ramses där farao hade sina förråd. Men ju mer man förtryckte dem, desto fler blev de. Och desto mer bredde de ut sig så att egyptierna kände sig hotade. Israelerna tvingades till slavtjänst och deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel och allt arbete på fälten, all denna slavtjänst som de tvingades till. Igen upprepar sig berättelsen för att betona för oss hur tungt det här är, hur starkt förtrycket är. Förtrycket ökar och förbittrar verkligen livet för det här folket, för Guds folk. Allt det tunga arbetet, all slavtjänst. Att förstå innebörden i förtryck är ganska svårt för de flesta av oss. Men oavsett om förtrycket sker, som i den här berättelsen, av en stat som förtrycker en minoritet, eller om det sker i en personlig nära relation, så påverkar förtrycket just identiteten hos den som förtrycks. Att bli förtryckt, det handlar om att stegvis förändras sin identitet. Man tappar sin initiativförmåga, handlingskraft, självkänsla. Det förbyts istället mot passivitet och rädsla. Guds folk har i den här berättelsen alldeles nyss fått en identitet som ett folk. På några hundra år så gick de från att vara en släkt till att vara ett folk. Och det är farao som för första gången kallar det här folket för israeliter. Men den här identiteten, den tas ju från dem nästan innan de har hunnit få den. Och de blir inte längre ett eget subjekt, utan de blir ett objekt för farao. De kan inte själva längre bestämma vad de ska jobba med, var de ska gå, var de ska bo, hur de ska leva sina liv. Utan någon annan styr dem. De måste gå den väg farao har tänkt att de ska gå. De är faraos egendom. Att brytas ner så i förtryck är för de flesta av oss något som vi har svårt att relatera till. Men det kan också ske i en nära relation. På samma sätt att man blir förlorad, att man förlorar sin identitet. Kanske finns någon här som har den erfarenheten. Som bär sår i sitt liv efter att ha blivit passiviserad, styrd av rädsla. Men Gud vill befria dig från det om du brottas med de sakerna. Farao, Pitom och Ramses nämns här. De här städerna, Pitom och Ramses och farao. Och det är inte bara fysiska platser och personer, utan det är också en symbol för de egyptiska gudarna. Farao var i den egyptiska religionen, så var farao en gud. Som deras ledare så var han en gud. Och det visar att den här, när Gud kommer med befrielse, så handlar det inte bara om det man fysiskt kan se, utan det är också en befrielse på en andligt plan. Det är både en fysisk befrielse och en andlig befrielse. Det är mer än det vi kan se med blotta ögat. Det är också en kamp som pågår i den andliga världen. Och det blir tydligt sen vidare genom den här boken hur det är de egyptiska gudarna som utmanas. Genom de olika plågorna som kommer så är det egyptiska gudar som motsvarar de här plågorna. Det blir tydligt att i texten också hur det är de egyptiska gudarna som utmanas i det här. Kampen pågår också i en andlig värld. Det är ändå väldigt intressant att stanna upp i den här texten, kopplingen just mellan förtryck och tillväxt. För det får ju inte alls den effekten som farao har tänkt. Han tänker ju att när han lägger på förtryck och slavtjänst och allting, så ska det minska det här folket. Det ska minska och de ska inskränkas och bli färre, men det får ju inte den effekten. De blir istället fler trots det här förtrycket. De fortsätter att växa och bli ännu fler. Och det är en intressant koppling som man faktiskt kan se genom hela kyrkans historia. Att på de platser och i de perioder när Guds folk har förtryckts, så har istället kyrkan växt. Man har inte kunnat ta död på Guds folk genom förtryck genom historien. Det var någon som så passande la upp en länk om de kristna i Kina igår på mitt Facebookflöde. Som visade så här att 1900 1949, nu tappar jag mig bort här. 1949 fanns det 1 miljon kristna i Kina. Det är ju jättemånga som bor där, kan man säga först. Sedan kom ju Mao med sin våldsamma antikristna kampanj. När kulturrevolutionen kom på 60-talet så trodde man att man hade lyckats utrota de kristna i Kina. Man förbjöd ju alla kyrkor, man fängslade, man dödade, man brände allt för att man tänkte att det här behövs inte. Men man hade väldigt fel. 2010 så fanns det istället 58 miljoner kristna i Kina. En otrolig tillväxt hade skett på de åren. Man beräknar att 2025 så kommer man vara 160 miljoner kristna i Kina. Det är en sån multipliceringseffekt också när Guds rike växer. Så det blir liksom fler och fler och fler. Då kommer Kina vara det landet med flest kristna i hela världen. Fler kristna kommer då bo i Kina än vad det bor i USA och Brasilien och Mexiko, som är annars länder med väldigt, väldigt många kristna. På en plats där man verkligen har tänkt att nu har vi utrotat Guds folk. Men det här gjorde man inte. Det finns liknande berättelser att ta från till exempel Indien, där husförsamlingsrörelsen också växer explosionsartat. I områden där det för många är förenat med personlig livsfara att bli en bekännande kristen. Det finns länder i Mellanöstern som på den officiella statistiken så är man 100% ett muslimskt land. Men där det finns berättelser om hur den underjordiska kyrkan också bara exploderar. Utan att man känner till att det ens är missionärer där, utan det sker via kanske radiomission och sådär. Men på olika sätt så bara multipliceras Guds rike. Det finns något oerhört hoppfullt i det. Att när man ser tillbaka på kyrkans historia så går det inte döda Guds folk genom förtryck, genom förföljelse. Gud håller historien i sin hand. Han för sitt rike framåt. Han för sitt verk framåt och vidare. Men kungen i Egypten, han var ju tvungen att gå ett steg längre. Så han talade med de hebreiska barnmorskorna och ber att de ska, i samband med förlossning, att de ska kolla om det är en pojkbebis, så ska de mörda den. Och är det en flickbebis, så ska, får den leva. Han försöker ju vända det hebreiska folket mot, liksom, det är ju hebreiska barnmorskorna han ber göra det här. Att de ska vända sig mot varandra. Man kan ju bara fundera på, hur skulle det rent gå till? Skulle de i smyg göra det här för att kunna fortsätta med det? Det är ju en sån helt absurd plan att ge sig på nyfödda barn som inte har gjort någonting alls. Brutaliteten står ju inte alls i proportion till vad det här folket har gjort. Och det är en tanke som jag ofta har fått när jag har läst om förföljelse av kristna runt om i världen. Så jag har ofta tänkt, men varför förföljer den regimen just de kristna till exempel? Det kan ju vara andra också. Men varför? Det finns ju inget rejält hot hos Guds folk mot den här. Jag har funderat på det. Finns det någon logisk koppling och så? Men det här är typiskt för djävulen och hans lömska angrepp. Det här visar så tydligt att det finns oftast inte det. Utan det finns en ond makt i djävulen som är emot Guds folk utan rationella förklaringar. Som gång på gång bara försöker förstöra det som den livgivande guden välsignar mänskligheten med. Nytt liv och att Guds rike breder ut sig och växer på den här jorden. Det vill djävulen förstöra till varje pris. Utan att man kan hitta några rationella förklaringar så vill han bara slakta, döda och förgöra. Det är så. Och det blir så tydligt tycker jag i den här texten. Där farao är den som iklär sig den här rollen och som tar den här kampen mot Guds folk. Och som till och med tycker att det känns rimligt att mörda barn för att stoppa det här. Och då kan man ju fundera på, vad händer då? Hur motarbetar Gud den här planen? I berättelsen om Guds folk, då kan två barnmorskor blir de som omkullkastar en kungs onda planer. Så blir den här berättelsen. Två barnmorskor som följer Gud istället för farao. Som väljer att följa livets Gud istället för att följa kungens planer. Och det ändrar den här historien. Det gör att väldigt, väldigt många pojkbebisar fick leva istället. För att de följer Gud. För att de är gudfruktiga. Och de blir själva en del av hela det här Guds plan. För de får också barn och hem. Och de liksom ställer sig i den här skaran av människor som gör att Guds folk växer. Och det är en intressant koppling att se att så här är det Gud räddar den här världen. Genom vanliga människor som väljer att i sin vardag, i sin profession, i det man står, väljer att följa Gud istället för ondskans regim, i vilken form den än kommer. Människor som säger, vi följer Gud, vi gör inte det här. Som med all sin kreativitet och all sin det man kan hitta vägar att följa Gud. Som de hade en väldigt smart förklaring här. Att hebreiska kvinnor är mycket bättre på att föda barn än egyptiska. Det, ja. Berättelsen fortsätter ju här. Farao han går ett steg längre. Han säger ju till hela sitt folk att nu måste alla ge sig på pojkbebisar. Så vi får ju veta sen när man läser vidare att man får ju gömma sina barn för att de inte ska kastas i Nilen. Vad blir då tillämpningen utifrån den här texten? Vad lär den här texten oss? Jag tänker att den här berättelsen, den visar oss på vem Gud är. Att Gud är kärleksfull god, livgivaren, välsignaren, som vill det som är gott, som välsignar världen med nytt liv gång på gång. Men den påminner oss också om att det finns en otroliga starka krafter emot det här. Som vill det som är ont. Den ger ändå hopp om att Gud är den som har initiativet. Men det påminner oss om att förföljelse för många är en realitet. Jag tänker att den här sommaren på många sätt har varit en kontrasternas sommar. Vi i Sverige har ju fått en extra dos av sol och värme i vårt annars kyliga Norden. Men vi har ju också översköljts av de mest tragiska berättelser. Från först Gaza och nu från Irak. Där vi ser hur våra syskon, våra systrar och bröder, hur Guds folk förföljs, utrotas. Berättelserna om vad som sker de senaste dagarna i norra Irak, i bergen, är ju så fruktansvärda som man nästan inte ens orkar läsa dem. Hur ska vi då, som en del av det här folket, reagera på det? Det är vårt, det är vi. I Hebreerbrevet 13:1-3 står det så här. Håll broders kärleken levande. Kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att det som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångna med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp. Jag tänker att den bästa tillämpningen på den här texten, det är att be. Det är en tid för bön för oss. Vi behöver be för våra systrar och våra bröder runt om i världen som lever i förföljelse och förtryck. Vi behöver stå med dem i bön och be om befrielse, om att Guds rike ska få bli synligt där de är, om att de ska bli bevarade i tron, att Guds rike ska få bryta fram. Jag tänker att det är det som är den naturliga tillämpningen av den här texten på ett sätt. Och vi ska göra det nu direkt. Vi ska stå upp tillsammans och så ska vi be. Jag har bett Magnus och Maria och Jonas komma fram. Och så ska vi ta en stund där vi står tillsammans och vi ber. Vi ber för situationen runt om i världen för våra syskon. Vi ber för